Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tvillingpodden!
Hallå!
Hejsan!
Och varmt välkomna till
ett nytt avsnitt av
Tvillingpodden! Med oss idag har vi en gäst. Julia Mjörnstedt Karlsten är 32 år och kommer från Göteborg. Hon är mamma till Billy och Frank. Julia är krönikör, PR-nörd och fotograf. 2010 grundade Julia den ideella organisationen Ung Cancer tillsammans med vännen Hanna. Vi har bjudit in Julia för att prata om hennes senaste förlossning men även om föräldraskap.
Yay!
Välkommen hit!
Tack! Vilken fin presentation. Ska ha med er överallt så att ni bara... Innan jag kommer in i rum.
Julia Mjörnstedt. Ja, den tar vi med oss.
Ha?
Hur mår du?
Jo, men jag mår jättebra. Det är kallt i Stockholm. Ni har ju snö. Sånt har vi inte på västkusten.
Nej, det är vår i Göteborg, va?
Nej, det är grått. Men, nej, vi får ju aldrig liggande snö, höll jag på att säga. Den kommer och sen försvinner den liksom, när den kommer till marken.
Är du uppvuxen i Göteborg?
Mm.
Du har inte så mycket dialekt, va?
Jättefint att du säger det. Jag blir jätteretad för att jag... pratar så mycket göteborgska.
Eller nu är vi vuxen ålder.
Nej, ja, ofta när jag är i Stockholm så tycker folk liksom att jag pratar väldigt mycket göteborgska. Och min man är ju från Gotland men har bott i Stockholm och sådär. Så att han, när han ska hemma med mig så gör han ju det liksom så här. Så. Låter
men du pratar inte så?
Nej, jättefint. Alltså.
Fast jag tycker det är fint med göteborgska.
Jag tycker det är fint med många olika dialekter.
Ja. Men jag tror också att jag är så anpassningsbar. Så när jag pratar med folk som inte pratar göteborgska så börjar man liksom...
Stockholmer, så att vi ska förstå vad du säger. Mm. Men blir du sugen på att flytta till Stockholm när du är uppe?
Nej.
Nu då när du har träffat oss.
Nu blir jag jättesugen. Jag har faktiskt bott i Stockholm. Jag bodde här 1,5 år efter studenten.
Mm-hmm.
Jag flyttade så här dagen efter studenten för att det skulle vara cool att bo i Stockholm. Nej, men jag... jag tror att jag är alldeles för så här familjekär. Jag har liksom hela mina syskon och mina föräldrar så här 5 minuter bort i promenadavstånd. Och så. Och sen, alltså det finns ju mycket som lockar med Stockholm, men samtidigt också, det är så stort och liksom... folk är så upptagna.
Åh, dricker havremjölk. Ja. Dina vänner i Göteborg är också upptagna, såg jag på Instagram.
Ja, fy! Ja. De bor ju inte.
De har flyttat
till
Stockholm.
Nej, men, ja, men det var ju min senaste Instagram. Det har ju också blivit härligt att jag ska anordna livets största tjejmiddag nu.
Ja. Har du sett det? Jag blev jätteledsen över att jag inte bor i Göteborg.
Men ni får komma. Nej, man måste inte bo i Göteborg. Nej, men jag skrev om att det är så här deppigt tycker jag. Att ju äldre man blir, desto mer känns det som att man blir mer och mer ensam på något vis. Det kan ju bero på typ att folk flyttar eller att så här... vi tycker att det är... så ska man boka in så här, vill ni komma och äta middag hos oss? Så är det så här, ja, men vi kan i mars.
Ja,
så är det väldigt ofta. Och typ nu börjar barnen också komma upp i åldrar där de har aktiviteter.
Mm.
Och vi är nog väldigt så här, jag och min man är väldigt så här spontana i det, men vi äter ju middag varje dag. Så att det borde inte vara jättejobbigt. Så här, alla borde ju äta middag varje dag. Kanske att ingen vill umgås bara. Det kan ju också vara det.
Så kan det vara.
Nej, men folk är så jävla upptagna och också ganska så här, jo men efter jobbet ska jag hem och då så ska jag äta middag, sen ska jag lägga barnen och sen kanske jag ska träna och kolla på Mandelmans trädgård och sen så går jag och lägger mig. Men liksom väldigt så här inrutade. Och så då skrev jag om det och skrev typ så här, ingen ska försöka middag. Väldigt jobbig grej om typ så här, ingen kommentar.
Uh-huh.
Men den är ju typ uppe i så här, jag tror att jag har 85 personer som har tackat ja till datumet som vi har bestämt.
Gud.
Så jag bara, vi får nog ha den i Stockholm, för det finns typ ingen restaurang i Göteborg som kan ta.
Men du säkrade upp väl med att skriva också. Hoppas att jag får någon kommentar på det här så jag inte känner mig ännu mer.
Jag ser inte ut som en idiot, ja. Så jag har ju betalat för att skriva där. Att,
Men vilket datum blev det då? Om det är fler som lyssnar som vill ansluta?
9 februari. Och nu hörde, igår hörde en restaurang som heter Hak som är på Scandic i Europa i Göteborg av sig och sa hej, vi vill hosta den här middagen.
Ja,
så att det här kommer liksom bli... Det kommer bli helt crazy.
Det blir ett jätteevent helt plötsligt.
Ja, ja, så det blir en så här kompis-dating-grej. Och det är bara tjejer och en kille. Jaha, en kille som jag känner lite grann. Jag bara, smartaste draget ever.
Ja,
att vara typ, ja. Att komma på det här eventet.
Ja. Jag vill också ha en sån, vi härmar.
Ja.
Jättekul.
Ja, men du kan väl också komma till Göteborg? Ja. Eller en sån här stockholmare som bara...
Vi gillar inte Göteborg. Vi tänkte prata... Ja. Vi tänkte komma in lite på det här med graviditet och förlossning.
Mm. Mina två bästa grejer.
Mm. Hur gamla är dina barn?
Billy är 4,5 och Frank fyller precis 1.
Men du sa nu börjar barnen komma upp i ålder med aktiviteter. Har Billy aktiviteter?
Mm. Hon, det är ju, jag bestämmer ju inte hemma hos oss, så det är ju inte min, det är ju Billy som bestämmer. Nej, men hon ska börja i dans nu då. Och sen så har jag och min man varit väldigt noggrann med att hon ska gå i simskola, för att jag typ har, ja, men jag har ju kronisk dödsångest jämt, så att allting som kan göra att barnen är lite säkra i vissa lägen tycker jag är bra. Så därför är simskola så här nödvändig grej att gå.
Vill hon gå det?
Hon gråter varje gång hon ska dit, men hon gråter varje gång vi ska gå upp i poolen också. Ja. Så att det är liksom så här, svårt att avgöra. Ja. Nej, men hon har faktiskt varit livrädd för att få typ vatten i ansiktet. Det är skitmånga barn som har problem med det. Jag fick inte veta på BVC att man typ så här från bebisålder ska hälla vatten över huvudet på dem och säga nu kommer det vatten. Ni visste det?
Ja.
Det är en Stockholmsgrej då.
Nej, men jag fick vi veta av Trygg Hansa.
Ja, nej, jag visste inte det. Så Billy var ju så här, om hon fick en droppe vatten i ansiktet typ, så skrek hon hysteriskt. Och sen så började vi simskola och nu har hon gått ett år. Och så för typ en vecka innan juluppehållet så helt plötsligt bara vände det. För hon fick ett par simglasögon. Smart move. Så nu hon vill hon bara vara under vatten. Så att när vi är på simskolan nu så bara, nu måste vi lyssna på Fröka säger. Så bara dyker hon under liksom. Man bara, du måste det vara. Så dyker hon under. Så att hon gör ju ingenting som man ska göra på simskolan. Hon bara under vatten. Men jag tänker att det...
Det är ju bra.
Det är jättebra.
Jättebra. Hur mådde du under din andra graviditet?
Så, att vara gravid är inte min bästa gren. Det är typ det värsta jag vet. Så här, inget, för det värsta inget så här typ glow. Jag gick in i så här flodestadiet typ efter vecka 2. Eller så här. Med Billy kräktes jag i 35 veckor kanske.
Men gud.
Jag är väldigt bra på kräk.
Ja.
Det är jag väldigt bra på faktiskt. Nej, men när jag har haft cancer och fick cellgiftsbehandling och mådde väldigt illa. Och då kräktes jag extremt mycket. Och vad jag har förstått då eller fått höra av läkare är att kräkningar är någonting som man typ kan träna upp att bli riktigt bli bra på. Så att man blir liksom, man får mycket lättare att kräkas. Så att när jag var gravid så med Billis kräktes jag jättemycket. Och hade väldigt mycket problem med så här, ont i ryggen och sånt. Och med Frank kräktes också extremt mycket.
Men fick du någon hjälp med kräkningarna? Medicin eller så?
Nej, snarare nog att jag typ så här lärde mig vad jag skulle äta och inte äta och typ hur jag skulle sova och sådär. Det är ju fruktansvärt på det viset att inte typ kunna stoppa i sig någonting utan att känna att det kommer upp. Men med Frank hade jag också... Alltså, när jag och Emanuel hade varit tillsammans i 3 månader så käkade jag p-piller. Och helt plötsligt försvann min mens och jag var så orolig för att det hade hänt någonting. Och så visade det sig att jag var gravid med Billy. Så att vi hade bara varit ihop 3 månader när jag blev gravid.
Oj!
Emanuel hade sagt så här när vi träffades att bara så vet jag gillar inte förändring så mycket. Och ett år, när vi firade 1 år, då var jag gravid i vecka 35 typ. Han hade flyttat till Göteborg, vi hade köpt lägenhet, vi hade köpt bil och vi hade gift oss. Så att jag bara, kul att du... så. Så Billy blev ju väldigt lätt. Men Frank försökte vi ganska länge innan vi fick. Och precis innan Frank liksom blev till så fick jag reda på att jag hade gallstenar i gallan som jag behövde operera bort. Så att jag skulle opereras. Och dagen innan operationen fick jag reda på att jag var gravid. Och då får man inte opereras. Men då sa min läkare så här, det här var kanske halvbra. För att så här, graviditeter triggar också igång gallstensanfall. Så att de sista 10 veckorna med Frank hade jag gallstensanfall typ varannan dag. Och det är ju typ som en förlossning. Det gör så fruktansvärt ont.
Och då kan man
har
göra
du haft
det?
Nej, jag hade njursten. Mm.
Ja. Den kan man ju pissa ut.
Ja. Men man kan inte göra någonting åt det då när man är gravid?
Nej, de vill ju inte operera när man är gravid. Liksom. Jag opererade bort den nu i maj. Opererade bort gallblåsan efter Frank hade fötts. Mm. Men så att därför så... grejen var också när man får ett gallstensanfall så gör det så fruktansvärt ont, så då fick jag ta liksom typ morfinpreparat liksom, fast när jag var gravid.
Ja.
Och det är ingen fara, men jag kan ju inte föda på det, så därför behövdes jag sättas igång med Frank för att liksom inte riskera att vara mitt i ett gallstensanfall under förlossningen. Så att jag sattes igång 2 veckor för tidigt med Frank.
Hur länge försökte ni innan Frank blev till?
Typ 7-8 månader tror jag. Det låter ju inte så himla länge, men det är ju typ en livstid.
Ja, om man tänker på det hela tiden.
Ja, fy fan vad det är.
Men hann du tänka då att så här, det är någonting, nu funkar det inte, det går inte, vi måste ta hjälp?
Ja, alltså, jag hade ju cancer när jag var 21. Och när jag fick min cellgiftsbehandling då så försvann min mens.
Mm.
Och det var liksom ingen som hade sagt till mig att det liksom på något vis kunde påverka fertiliteten. Men när mensen försvann så sa jag det till mina läkare. Bara, nu är min mens försvunnit. De bara, det finns ju en risk att den inte kommer tillbaka, att du aldrig kommer kunna få barn.
Ah, fick du veta det mitt i?
Ja, och jag bara, ja men vad kul. Och det är en av de frågorna jag har drivit i liksom, när jag har jobbat med cancer, att så här, hur är informationen? Men de var ju vana vid, eftersom jag hade tjocktarmscancer som drabbar så här 75 plus åringar, så var ju de inte vana vid att prata fertilitet. Nej. På det viset. Liksom. Men de skulle ju ha erbjudit mig att ta ut ägg och hela den här biten. Men sen så kom ju Billy superlätt, men sen så träffade jag någon läkare efter det som sa att så här, det finns vissa cellgifter, bland annat någon av de sorterna du har fått, som påverkar i långt att man kommer in i klimakteriet mycket tidigare. Mm. Så att liksom, när man har fyllt 30 så finns det stor risk att man liksom går in i klimakteriet då. Så att när det inte funkade med Frank, som också var så bortskämd med att det gick så lätt med Billy, så gick vi och kollade upp det, så att, för jag blev väldigt orolig. Men då var det liksom inget fel, utan det handlade bara om att typ så här, ni får ligga oftare eller typ hålla tummarna. Men det är ju liksom, jag vet, jag skrev någon krönika om det och jag har aldrig fått så mycket respons som när jag skrev om det. Så här, ja men så här, det är också kroppens vidrigaste sätt att visa att man har misslyckats, nu gör jag situationstecken, att bli gravid, att så här, det kommer blod.
Ja.
Det finns ju ingenting som är så hemskt. Jag kommer ihåg en gång vi hade några kompisar på besök och jag var så här, kände hela kroppen, jag är gravid, jag är gravid. Och, liksom, så. Och så var vi på något café och så går in på toan och så typ torkar man sig och så får man blod på pappret. Och bara så här, jag tror inte att det går att förklara den. Om man liksom, det är klart att min man också blev ledsen för att han ville ha barn, men det är liksom, för en själv är ju det liksom, om det är sånt hån på något vis. Det är ju inte som att få ett sms med informationen, utan det är verkligen så här, du blöder nu. Ja. Så det är ju, och det, jag tror också så här att de råden man får är ju också typ så här, ju mindre du tänker på det, desto
slappna.
När jag väl bara slutade tänka på det, man bara, och sen så kommer man på kvällen bara, yes, idag har jag inte tänkt på det. Så nu kanske, och så bara, för att nu tänker jag ju på det, så nu har jag liksom förstått. Ja, men det är liksom, jag tror jättemycket på att så här, försöka hålla sig positiv till saker och ting. Jag tror inte att det har någon fysisk påverkan, snarare att så här, deppa inte ihop. Mm. Liksom. Men jag vill ju kräkas på folk, och jag är väldigt bra på det, som så här, ja men hon överlevde sin cancer för att hon var positiv, eller hon blev gravid för att hon slutade tänka på det, så funkar ju inte kroppen.
Nej.
Så här, du får ju inte ägglossning för att du håller dig positiv. Det är ju liksom fysiskt omöjligt.
Ja.
Jag kommer från en läkarfamilj, så att allting går ju tillbaka till att så här, och när man väl får ett barn sen, eller om man får ett barn sen eller så där, så är det ju också så här, hade jag blivit gravid 2 månader tidigare hade det ju inte varit Frank.
Nej, det är sant.
Så, så att när man väl har ungen så kommer man ju ändå så här känna att, ja.
Men gjorde du något äggplock någon gång?
Nej.
Nej, och du har inte gjort det nu heller?
Nej.
Och du kommer inte göra det heller?
Nej, nej. Nu är det nej på alla frågor.
Vill ni ha flera barn?
Alltså.
Ja, svar.
Nej, men så här, jag har någon så här vision av att så här, gud, jag vill ha så många barn, och jag vill liksom så här, och jag, all, det är så här, ett syskon är det finaste man kan ge sina barn, och det är ju jättehärligt att se dem tillsammans här. Men jag vet inte, det tär ju extremt mycket på en relation att ha barn. Det är ju liksom 2 helt skilda saker att spendera ensam tid med en vuxen människa och att spendera med 2 terrorister liksom. Jag tycker ju inte så mycket om att vara gravid. Föda barn tycker jag är skitkul. Och liksom, det är ju liksom ett dygn eller mer som man behöver gå igenom det. Men graviditet, inte jättesugen på vad det är än. Så jag vet faktiskt inte. Kanske om typ så här några år, men då kanske jag är för gammal.
Men hur mycket har relationen påverkats av att gå från ett barn till två barn? Undrar en som sitter här och längtar efter barn nummer två, men som har haft det lite jobbigt i relationen med ett barn.
Jag tror att det beror lite på vad man har för... Jag älskar smilet. Är det en kompis?
Exakt.
Jo, men då kan jag hälsa din kompis. Nej, men jag tror att det beror lite på vad man hade för... Vad problemet var med ett barn. Så här. Jag tror att vårat problem var mycket att... Emanuel ofta kände sig utanför, liksom att han saknade en funktion när vi bara hade Billy, för att hon ofta valde mig, liksom att det var så här, och sen så får jag ta, han fick ta när jag inte var där typ, eller liksom så här, vi hade svårt att göra saker ihop på det sättet, för att det liksom en var med barnet och den andra fick egen tid typ så här. Jag tror att han kände sig mycket tryggare i liksom att alltid ha en funktion, för nu finns det alltid någon som behöver en. Liksom. Sen är det så klart så att båda barnen kan vilja ha en förälder, men på det sättet blev det väldigt mycket enklare. Liksom. Så på det, ja, så vis, sen så är det ju liksom, det är ju väldigt lite tid för egen tid och liksom partid på det viset. Liksom. Man glömmer av hur kämpigt det är med att inte sova på nätterna och att liksom, men vi har ju sovit i olika rum för att jag ammade och inte ville väcka Billy och liksom, ja, sådär. Men jag tycker att det är på många vis enklare med två barn än vad det var med ett barn. Jag tycker också att det är ganska tråkigt med bebisar.
Ja, men jag tycker också det. Jag tycker att första året skulle jag vilja säga, första veckorna är så här mysigt med en liten nyfödd, sen vill man bara zutt.
Ja. Nej, men och vi var ju, eller jag eller vi då var ju väldigt så här, vill göra allting såna bilder, typ ett halvår, vi bara, nu går vi på bio liksom. Hon satt där och typ sov i hela filmen och vi såg Alfons liksom. Nej, men längtade väldigt på, nej, men alltså barnbio, vi ville liksom göra allting, och nu är det mycket roligare typ så här. Jag var ju föräldraledig i första 8 månaderna, och då gick inte Billy i förskola, för att jag tyckte att det var så här tråkigt att hänga hemma med en bebis, men då kunde hon och jag göra saker och så hängde han på. Liksom. Mm. Och sen så jag har ju blivit, vill jag nog ändå säga, väldigt mycket coolare med andra barnet. Men först där, Billy drack ju välling på nätterna tills Frank föddes när hon var 3,5. Det var ju liksom, det är ju det värsta addiction en människa kan ha, välling addiction. Har ni haft barn som vill välling?
Nej.
Jag pratade med någon om det här om dagen som bara såhär, hur ska jag få, för de vaknar liksom på natten och bara, välling! De är ju liksom såna värsta knarkarna. Ja. Ja. Och med Frank var vi så här, det här kommer vi inte göra om. Nej. Så på, när han var 6 månader, bara, nu slutar vi äta på nätterna.
Ja.
Och det var jättejobbigt en vecka. Och sen så nu sover båda barnen hela nätter.
Vad skönt. Ja. Så du rekommenderar inte välling till någon?
Jo, men de dricker välling på kvällen. Eller liksom, de dricker fortfarande välling för att de tycker det är gött. Men det här att man som förälder, när man vaknar på natten och barnet skriker, att man säger, kan du göra välling, för att då somnar de om snabbt. Liksom. Så gjorde vi med Billy tills hon var 3,5.
Ja.
Men det var ju liksom, ju äldre de blir, desto svårare att säga nej också.
Elsa brukar dricka mjölk på nätterna, men vi har slutat med det genom att säga, när hon säger så här, mjölk, så säger vi, ja, vi ska snart hämta det.
Ja.
Och sen somnar hon.
Ja, men det funkar, för gammal är hon?
2,5.
Ja, men ja, det funkade ju ett tag liksom. Men sen när Billy började bli 3, då var ju hon så här, hon började ju sparka så liksom, ta tag i oss. Och liksom så här,
du hämtar mig väl!
Liksom. Det är liksom, då var det inte, med Frank när han blev liksom, kan man ju ändå vagga honom, och så somnar han om.
Luras lite.
Ja.
Men jag undrar lite över eran... Ja. Lukta kaffe eller?
Nej,
du backade så. Jag undrar lite över eran relation. För du sa att du blev gravid efter 3 månader.
Mm.
Men då hann ni aldrig kanske riktigt så här, åka ut och resa tillsammans? Eller?
Nej. Nej, det är väl inte att rekommendera kanske. På ett vis är det ju så här... var det ju... Jag tror att ska man, när man träffar någon och så här, när man... Jag vet inte om vi någonsin hade kommit till det här läget, nu ska vi prata om att vi ska ha barn. Nej. Då kanske vi ännu inte hade haft barn. Liksom. På så vis var det gött att det bara hände. Liksom. Samtidigt så det är ju svårt nog att ha barn med någon, och då att ha det med någon som man dessutom inte känner särskilt väl. Och jag, eftersom jag började må illa så himla tidigt i graviditeten och så mycket av graviditeten handlade om mina krämpor och att Emanuel fick stå till sidan för mina krämpor,
ja,
så var det ju liksom inte heller så här, men ni hade ju ändå 9 månader på er att lära känna varandra. Utan det var ju liksom...
Nej, för det var ju inte du då egentligen.
Nej, och det jag försöker så här säga är att jag stod ju också till sidan.
Ja.
Liksom. Det
ja.
Var inte så att jag kände så här, åh, det här är min time to shine. Nej. Och jag ligger och kräks på toaletten. Liksom.
Nej.
Så att, ja, det har ju varit svårt. Liksom. Och det, så är det väl med alla relationer, tänker jag, att man förändras ju också när man blir förälder. Man är en ny person och, man, och det som alla tjatar om så här, men man får prioritera att göra saker tillsammans, och det är ju världens mest uttjatade grej, men jag tror ju någonstans, eller jag märker ju hur viktigt det är liksom. Ja. För jag kan ju vara så här, vilja jag inte använda så här, nej, men vara så här förvånad, ni kanske inte alls
känner. Tänkte jag,
nej, jag gjorde en väldigt arg men jag gjorde en väldigt arg men
då ligger
ja.
Okej, du var arg.
Jag fick ju höra att vi bara skulle prata om sex.
Ja.
Nej, men att man är skitförbannad liksom, för att man liksom går runt och stör sig och man stör sig på liksom så här. Och sen så fort man gör någonting själva, så bara man sitter i bilen på väg till aktiviteten, så bara är det jättesvårt att vara arg på någon när man är ensam med personen.
Ja.
Liksom, så.
Ja.
Men det är ju, jag hörde någon annan säga det i någon podd, att det är så här sjukt svårt att när man kommer hem och så kanske man har dåligt samvete för att man har jobbat och kanske inte liksom, och så är barnen där och så känner man bara, ska jag verkligen prioritera bort att vara med barnen och gå och göra någonting med den här personen som jag egentligen bara är irriterad på? Varför ska jag prioritera att vara med dig som jag bara vill? Ja, så. Men tvinga sig själv till det, även om man kanske är som mest ovänner på något vis.
Det har väl du gjort, Jessica?
Ja, jag har gjort det, men jag tycker det är svårt. När man egentligen inte vill.
När du bara
nu
vill vara med mig.
Nu pratar vi inte om sex, utan om...
Nej, du vill
ja,
bara
jag vill ju hellre vara med dig. Men,
ja, ja. Med mig, eller?
Ja, ja, med dig. Jag har försökt.
Det är ju ingen som vet när du kollar på när du säger det.
Nej,
så att
det
var mig hon kollade på, så att alla...
Så Jessica ska flytta till Göteborg.
Ja.
Men vad kul!
Ja.
Jag gillar Göteborg.
Nej, men det är ju verkligen så att så här, den personen man vill... För det är klart att när man är arg på någon, oavsett om ni är arg på varandra, så känner ju inte du så här, gud vad jag känner att jag ska vara med den här personen nu och göra någonting mysigt bara vi två.
Nej.
Liksom. Men det är ju... Jag tänker att det är ju väldigt sällan som jag har kompisar som berättar, och sen spenderade vi en helg ihop och jag var lika arg efter den helgen, eller efter den helgen kände jag lika mycket hat eller förakt eller vad man nu känner, utan ofta ser det ju att det kanske känns bättre. Och jag tänker samtidigt att umgås man bara de liksom med sin partner och ändå känner efter varje gång att det här var ju liksom ovärda timmar jag la på det här, ja, då kanske man ska fundera på om man, ja, men ofta känner man ju efteråt att varför gör vi inte det här oftare?
Ja. Eller så skiljer man sig bara.
Ja. Ja, det kan man ju också.
Det kan Angelica rekommendera.
Nej.
Ja. Nej.
Nej, men det är väl liksom, och det är också lite så här tabu kring att det skulle vara det värsta som kunde hända. Liksom. Det behöver du väl inte...
Att ge upp.
Nej, men återigen, jag har skrivit en krönika om det här. Jag tror att vi också är en generation som är uppfostrad med så här, att man ger inte upp, man kämpar in i det sista. Så här, men vad, allting man ger upp på vägen när man kämpar är kanske värre att ge upp för.
Mm.
Liksom. Och att ge upp kanske är det svåraste man kan göra istället. Och bara så här...
Kan inte du berätta om när du plussade med Frank?
Vi var på Gotland, min man är från Gotland. Och vi skulle ha så här, ja, men jag tror att vi skulle fira vår bröllopsdag. Vi har ju 2 bröllopsdagar. För att jag är ju en rätt ångestfylld person. Och innan Billy skulle komma så hade jag fått för... Eller då är det så här att om man inte är gifta så måste man sen efter barnet har kommit gå till typ socialen och typ intyga. För det första, jag tycker det är så förnedrande. Mm. Och skulle mamman dö under förlossningen så räknas barnet typ som föräldralöst.
Mm.
Om man inte är gifta. Jättekonstigt. Och jag hade ju fått för mig att jag kommer ju dö under den här förlossningen, så vi måste gifta oss innan så att Billy inte är föräldralöst. Så att vi gifte oss 8
Kolla i ringen.
8 juni så här, 2013, samma år som Billy föddes. Och sen så hade vi ett riktigt bröllop 2015 i augusti. Så vi hade 2 bröllopsdagar. Så. Men då i alla fall skulle vi fira vår första. Jättebra med presenter också. Man får presenter 2.
Vad bra.
Ja.
Bra tips.
Ja.
Så att det vet ni när ni ska skicka presenter. Att det
men så att det här var i alla fall i juni då 2015. När var det här då?
13.
Han är när han född, 17.
Jaha,
så 16.
Men
är
det inte sen?
Ja. Så att då var vi på Gotland och skulle fira vår första bröllopsdag och skulle åka iväg själva. Och jag hade var så här 2 dagar över mensen, och precis eftersom jag var i det här läget där man typ bara så här, tror också att man kan knipa inne på mensen. För att typ så här, om jag inte går på toa nu så kommer ju inte, då finns det ju större chans att jag är gravid. väldigt konstig logik, men...
Men du hade ändå gått två dagar över mens men inte tagit ett grabbtest.
Nej, för att jag hade gjort det andra gånger under de här 8 månaderna som jag hade försökt. Och typ så här blivit så himla besviken på att det inte hade blivit. Och sen gått och hoppas och så hade mensen ändå kommit. Jag har ganska oregelbunden mens också. Så jag har använt lite så här appar, men det tyckte aldrig att det stämde. Och så, så att jag hade gått 2 dagar över mensen. Och tänkte så här, men då kan vi göra det här när vi är ihop där på det här stället ensamma och vi hade barnvakt för Billy och så där. Och ja, det är ju typ en av de lyckligaste stunderna man kommer ihåg. Liksom. Men jag tror att, eller jag var mycket mer orolig under den graviditeten för bebisen. Första graviditeten var jag jätteorolig för mig själv. Liksom, så här, vad hände med min kropp? Och, så här. Och andra graviditeten, då har jag också fått lite mer... För jag kollade inte upp så mycket första graviditeten vad som kan hända med barnet, utan mer vad kan hända med mig. Men andra graviditeten hade man ju hört om typ så här, folk som fått missfall eller liksom folk som hade fått sena missfall. Och så här, så att andra graviditeten var mycket, mycket mer orolig. Så att glädjen i att vara gravid gick ganska snabbt över till så här... Hur ska jag göra nu för att det här barnet liksom ska...
Men kan inte du också känna då att då vet man mer vad man har att förlora innan man fick barn första gången. Så man visste ju inte hur det skulle kännas att få det här barnet. Men då vet man ju mer så här vad man går miste om något skulle hända.
Ja, verkligen. Sen jag har en ganska konstig relation till min kropp. Så här, för att när man får en dödlig sjukdom vid 21, då är liksom... Jag hade gått igenom hela den här lära mig acceptera min kropp-fas som man går igenom i tonåren. Och hade ändå någonstans kommit till en känsla av att jag tycker om min kropp, jag respekterar min kropp, jag litar på dig på något vis. Och sen när kroppen ger mig cancer, eller vad man ska säga, så känner jag mig så himla sviken av min kropp. Och mitt förtroende för mitt kropp har ju verkligen förändrats sen dess. Så därför också har jag ju haft väldigt jobbigt under graviditeten att så här, min kropp kunde inte ens hålla mig frisk. Hur ska den kunna... föda ett annat liv, eller hur ska du klara av att hålla ett annat liv friskt om du inte ens kan hålla mig frisk liksom. Och det har ju varit väldigt jobbigt liksom i huvudet så, under graviditeten. Men så att vi ju plussade på Gotland när vi var själva och var superlycklig i några dagar innan jag började kräkas.
Jag undrar över den här dödsångesten. Hade du den innan du fick cancer också, eller kom den med sjukdomen?
Jag tror att jag hade nog mer än average personen innan. Jag har ju liksom väldigt svårt att tänka på döden, för att jag så här, jag har ingen tro eller liksom så som jag. Och för mig känns det så liksom när jag börjar tänka på att det någon gång bara tar slut, då får jag liksom kortslutning. Det är samma sak så här, om någon säger till mig så här, rymden är oändlig, då får jag då får jag liksom svårt att andas så. Men sen blev det ju värre med cancern såklart, för att jag liksom fick den här odödlighetsknappen som man ändå kan trycka på när man får dödsångest. Så här, men jag är ju ändå ung, jag kommer aldrig, den försvann. Och jag tror att det blev ännu värre när jag fick barn, dödsångest som blev ännu värre, för att det är så här, ja, men det blir så mycket mer att förlora, som du sa på något vis. Nu är det nu jag ska komma med några bra råd kring hur man ska hantera. Jag vet inte om jag har så himla många bra råd kring det.
Men har du accepterat att du har den dödsångest som du
har? Jag har accepterat att jag har dödsångest. Jag har inte accepterat att jag ska dö.
Nej.
Det finns ju, det kommer jag aldrig göra. Det finns ju också en bild av cancersjuka människor som dör. Att alla amerikanska filmer så accepterar de alltid att de ska dö när de dör. Jag har ju varit med alldeles för många tillfällen med folk som in i det sista skriker av panik för att de inte vill dö. Liksom. Så att den bilden av det tycker inte jag. Nej. Eller liksom, den kan inte jag relatera till på det viset. Men jag tror att liksom, jag är verkligen ingen person som förespråkar att man ska försöka trycka bort saker, men när det kommer till min dödsångest så har det mycket varit så här att jag får tänka, okej, nu har jag dödsångest, det är okej. Men jag behöver liksom inte gå in och grotta i den. Liksom så här, hur känns det nu? Och vad ska du göra åt det här? Utan mer så här, acceptera att den finns och så försöka liksom att göra någonting annat. Typ. Men det finns ju olika mycket saker som triggar igång. Det är liksom, i vissa perioder kan jag vara helt fine, medans typ om jag så här, ja men, när jag skulle operera bort min gallblåsa, vilket är en rutingrej egentligen liksom, då fick jag ju så här, nu kommer du upptäcka cancer i den här magen, nu kommer det liksom, då går jag igång på ett sätt som är och kan få ganska mycket så här panikångestattacker och ja, såna härliga saker. Men jag tror liksom att det är också svårt för mig att tänka att jag ska prata med någon och att det ska bli bättre. För att om jag sitter mitt emot en terapeut och den säger så här, nej, men jag har ingen dödsångest, då tänker jag, okej, men om man inte har någon dödsångest, då har man ingen glädje att leva heller. Liksom. För att den personen som sitter mitt emot vet ju lika lite om vad som händer eller vad som... Mm. Så här, hade någon kunnat säga till mig så här, det här händer när man dör, då hade jag ju känt mig mycket tryggare.
Ja.
Så.
Vi kan berätta för dig.
Ja. Nej, men min man till exempel, han är uppväxt i Frälsningsarmén och är ju väldigt troende. Eller väldigt troende, jag vet inte om det finns några olika graderingar. Nej, men han tror ju på Gud. Liksom. Ja. Och jag kan ju avundas det väldigt mycket. Att så här, tro att någonting händer efteråt. Så. Men det är ju inte mig tryggare att han tror. Eller liksom.
Men vad tror du händer när man dör?
Att det tar slut liksom.
Det blir bara svart.
Ska vi prata om
det? Ja, nu drar vi upp
det här. Du trodde att vi var här för att prata om sex.
Men vi ska prata om död.
Nej, men jag tror inte att det händer så mycket. Jag tänker nog så här, eller jag försöker tänka typ att där finns ju alla de människorna som har dött. Mm. Eller liksom så där. Och jag vet att jag liksom har försökt prata på det viset innan. Men samtidigt så tror jag väl inte de sitter där uppe och har gött och dricker öl ihop liksom. Nej, jag vet inte. Jag tror ju inte på liksom återfödelse på det viset. Och... Jag vet att jag när jag var sjuk skrev ett brev till Gud. Mm. Man vill säkra alla. Ja. Liksom. Om det nu skulle vara så att Gud finns, är det ju dumt att inte ha en bra relation där om man är på väg att dö. Liksom. Men då vet jag att jag så här skrev att typ så här, berätta gärna för mig hur det är så att jag vet vad jag liksom kan vänta mig. Och typ så här, och typ jag skulle uppskatta om jag fick en chans till, för det känns som att jag har väldigt mycket mer att ge här. Liksom. I efterhand så kan väl det kännas som en väldigt hemsk sak att behöva göra när man är 21. Liksom. Men jag vet inte vad som händer. Vad tror ni händer när man dör?
Jag tror man kommer till himlen.
Jag hoppas det.
Att man kommer
tror ni det
där
är
härligt. Ja.
Mm. Ja. Är ni uppväxta i?
Nej.
Nej,
det är bara jag och Jessica. Det är bara jag och Jessica som tror.
Mm. Och vad har ni fått det ifrån?
Från att vi var väldigt
nu låter det
små.
Som att,
Ja. Vårt marsvin dog. Och så satt vi vid marsvinets bur. Då var vi kanske 8.
Och vi höll henne i knät.
Snälla gode Gud, gör så att hon vaknar igen. Och då gjorde hon det.
Oj.
Ja. Hon Stark. Var kanske inte död på riktigt, men men sen dog hon. Sen dog hon
något år senare.
Kvartsen. Nej, men ja, det var då det började.
Ja, tror jag. Det.
Men sen har vi umgåtts med en del pingstvänner.
Men är ni aktivt? Alltså så att ni går i kyrkan? Och...
Nej, vi var det förut. Mm. Men det är länge sedan.
Men och himlen då? Vad gör man i himlen? Eller hur tänker du att himlen ser ut? Liksom? Eller tänker du att det är en fysisk plats? Eller tänker du mer som en... evighet liksom.
Alltså jag tror på himlen, men jag tror ju också att själen alltså kan flytta in i nya personer.
Mm.
Det visste inte jag. Nej. Nej, men det tror jag. Alltså när man får sån här déjà vu heter det väl. Mm. Då tänker jag att vad tänker jag då?
Att man har varit där för
ja.
Det är väl spännande, vi var ju på Bali nu över jul och då åkte vi med en taxichaufför och där är de ju hinduer till största utsträckning. Och då så satt min mamma och pratade med den här taxichauffören, han var kanske 25 och han bodde med sin pappa och alla sina bröder och deras fruar och deras barn och liksom så här. Och så sa mamma bara, men med din mamma, när hon har dött säger han. Och så här, helt glatt liksom. Och mamma bara, nej men jag beklagar typ så här, nej men det är ingen fara för att hon föddes sen i min brorson. Så att hon lever nu i min brorson. Så det var liksom helt fint för honom så här, för att direkt efter hon hade dött så någon månad senare så hade hans brorson fötts. Och liksom så här, så att,
det är ju en härlig tanke.
Ja.
Det är ju väldigt känns tryggt och skönt.
Mm. Ja.
Jag tror man ska tänka lite mer så då. Ja. Det kändes mycket härligare.
Jag känner hindu.
Ja. Det testar vi på. Tvillingarna testar hinduism. Mm.
Ja, det blir bra. Nej, men jag tycker att det är svårt med liksom, tro. Alltså, på något vis tror jag väl ändå liksom, att det finns någonting. Så här, och jag tänker ju ofta på det. Liksom, att, så här, eller ber till någonting. Inte så här gode Gud, så som ni kanske bad då. Men mer så här... liksom tänker tankar som jag att så här, åh, hoppas det här liksom funkar. Men samtidigt har jag svårt att så här, ta mig an den här bilden att Gud skulle vara allsmäktig i att då Gud kan hela människor till exempel. Är väldigt svårt för mig att ta mig till att så här, Gud skulle vara någon som sitter uppe och liksom väljer ut vilka som ska få, för om Gud är allsmäktig, varför dör barn i cancer då? Ja. Till exempel, är väldigt svårt för mig. Men då så, jag har en präst som min konfirmationspräst och som sen har vikt oss och som sen har liksom varit med, vi har inte haft dop med så här barnvälsignelse för båda våra barn. Och han är ju liksom, ja men det är så skönt att ha honom någonstans, för att han är så här, nej men att, så här, jag tror inte heller att Gud är allsmäktig, och att tvivla är ju liksom en naturlig del i det. Och det tycker jag är så skönt, för att annars tycker jag att när man har pratat med människor som tidigare i mitt liv som har varit troende, så har det varit liksom så här, man får inte säga någonting som är liksom ifrågasättandet kring. Och det tror jag att är viktigt för mig i allt jag gör, att, så här, att få ifrågasätta och vara jobbig liksom, i så här, men hur kan din Gud, hur kan du liksom, för det var många som sa så här, är du tacksam till Gud för att du har överlevt cancer? Jag bara, fast om jag ska vara tacksam för det, så får jag också beskylla Gud för att jag fick cancer från början på något vis. Eller liksom, ja. Gud, jag kan prata om det här hur mycket som helst, men det är väldigt svårt liksom. Samtidigt som jag avundas att så här, känna den tron och den kärleken som jag liksom, tänker att man känner. Så.
Hur länge har du varit frisk?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Friskförklarad?
Med tjocktarmscancer blir man friskförklarad efter 5 år. Så jag blev friskförklarad 2012. Sen så har jag alltid lite så här större risk att få tillbaka. Så det går ju på kontroller fortfarande. Och nu fick jag ångest när jag sa det, för att jag skulle gjort en kontroll i hösta som jag sköt på. Så det måste jag göra nu.
Men är du orolig att få tillbaka cancer?
Alltså jag är inte så orolig för att få tillbaka cancer där jag hade det förra gången. För då vet jag att man kommer upptäcka det i tid. Ja. Liksom, eftersom jag går på kontroller och sådär. Men ja, det är ju liksom... Det är ju, ja, jag är jätteorolig för det. Ja, men för bröstcancer liksom, efter man har ammat och sådär, så har man en massa knölar som, efter Billis gick jag liksom 3 år i rad för att jag var orolig för en knöl. Så förbannad på den läkaren där som sa såhär, Julia, nu har du varit här 3 år i rad, nu kanske du ska liksom, och jag bara, fast om jag är orolig för någonting så kommer jag komma hit, jag kommer komma hit varje vecka om det är så. Men, ja. Och det, den inställningen i sjukvården gör ju också att många kanske drar sig för att kolla.
Ja, för man vill inte vara till besvär. Nej. Bara, men det är nog ingen fara.
Nej. Och det tycker jag verkligen att man ska vara. Jag är ju sån som hellre kollar upp saker 8 gånger för mycket än att så här, ja, men det här födelsemärket kanske jag borde. Liksom, så. Och där handlar det tyvärr väldigt mycket om att stå på sig. Att kräva liksom, att man ska få komma in. För att problemet, alltså, jag läste någonstans att 90% av cancer går att bota om man upptäcker det i tid. Sen finns det ju vissa cancerformer som man inte kan upptäcka i tid. Typ som bukspott, kan inte säga det ordet, bukspott. Körtelcancer, som är en av de mest dödliga cancerformerna. Och anledningen till att den är så dödlig är för att man upptäcker den i så pass sent skede när man liksom inte längre kan göra någonting. Men så att är man orolig för någonting, så kräv att få gå och kolla upp det. Julia tipsar.
Men när de upptäckte din cancer, vad var oddsen då? Alltså vad sa de till dig?
Alltså jag har aldrig varit med om att sjukvården så här pratat i siffror. Nej. Att så här, du har så här många procents chans att överleva. Vad jag har förstått så ska cancer, eller så ska sjukvården inte göra det.
Okay.
Sen så är det klart att det finns olika stadier på liksom, tumören. Om den har, min tumör var ganska stor, så den hade funnits ganska länge. Men den växte än så länge inte på utsidan av tarmen, utan den var bara på insidan av tarmen, vilket var bättre odds då. Den hade inte spridit sig vad man kunde se till andra organ, så det var också bättre odds. Samtidigt som det är så här, du är 21 år för en sjukdom som är 75-plussares sjukdom. Mm. Varför får du det? Liksom? Mm. Och då på något vis så räknas det som att den är ärftlig direkt. Mm. Liksom, så att mina barn kommer ju behöva kolla upp sig när de kommer upp i en viss ålder och sådär. Men det är klart att alla var väldigt oroliga. Eftersom jag, min pappa är läkare och jag kommer liksom från en, min syster och min bror är läkare. Liksom, så det är klart att de vet att det inte är en bra grej att få. Liksom, när man är i den åldern. Så. Men det är också lite så här, när man är mitt uppe i det då, så är det ju väldigt mycket ett jobb. Liksom så här, nu ska det opereras och sen börjar cellgifterna, och det är på tisdag och onsdag varje dag i, eller varje vecka i 9 månader. Och då, liksom, det var ju först när behandlingen var slut och de var så här, nu tror vi att vi har gjort allt. Nu får du komma tillbaka om ett halvår. Det var ju då den psykiska smällen kom för mig. För då var det inte längre någon som kollade upp mig. Och jag bara, men jag kommer hit nästa vecka igen då. Och så kan vi liksom, då bara, nej, nu får du komma om ett halvår. Jag bara, men kan komma och sitta här i väntrummet. Ja, ja. Man liksom, ja. Det är ju en trygghet liksom. Och jag kommer ihåg att jag då så här, men då får vi köpa en magnetröntgen och ställa i garaget. Mm. Så kan vi ha den hemma, så kan jag kolla med där liksom. Och så bara, vad kostar det? Jag börjar googla liksom, vad kostar att köpa en. Men det är ju helt absurt när man pratar om det. Yeah. Men det, då var ju det läskiga för mig att så här, så länge man är mitt inne i maskineriet och man känner att man gör någonting, för nu liksom, nu behandlar vi det här för att det inte ska komma tillbaka. Det är ju liksom att släppas fri på något vis. Och i Sverige har vi ju ingen liksom plan heller för när man är färdigbehandlad. I Danmark till exempel är man jätteduktig på att så här, okej, nu är du färdigbehandlad, då har vi ett rehabiliteringsprogram för dig, för att du både ska komma tillbaka fysiskt men framförallt psykiskt. Jag hade ju jättemycket så här, ja, men hur ska jag förklara på mitt CV att jag varit borta ett år? Hur ska jag någonsin kunna dejta någon igen? Jag har ett stort R på magen, typ så här, hur pratar man med någon? Träffar man någon ny liksom, eller hur, när får jag börja ligga igen? Men liksom alla såna här grejer som ingen överhuvudtaget informerade mig om då.
Men var det så idén till Ung Cancer föddes?
Ja, men mycket så här, ensamheten i under tiden jag var sjuk. Det fanns ju ingen annan som jag kunde prata med eller liksom, och det var ju där vi 2007, så det var precis när Facebook började bli stort i Sverige, så det fanns ju egentligen inget så här. Nu får man cancer idag, så är det ju väldigt lätt att typ så här, hitta folk för att det finns ju cancerbloggar. Liksom så här. Men då var det ju inte sociala medier och bloggar så här stort på det viset. Så att det var ju, det fanns ju liksom ingen möjlighet att få kontakt med någon annan. Då var det ju genom föreningarna som fanns. Då var det så här tjocktarmscancerföreningen. Där var jag ju den enda under 75 som var med i. Och man har ju inte jättemycket gemensamt eller bara för att tumören har suttit på samma ställe.
Nej.
Så att mycket den ensamheten och mycket så här alla frågor just kring att så här, vad informerar vi om? Det är inte som att jag hade, om vi ska prata sex nu då. Nej, men det var inte som att jag hade, mina föräldrar var ju med på alla mina sjukhusbesök. Ja, liksom. De var ju, vilket man förstår själv när man får barn, att det är ju det värsta man kan tänka sig. Liksom. Och min läkare hette Göran och var 60. Liksom. Det är inte som att jag hade suttit där med mina föräldrar på varsin sida. Bara, Göran, ursäkta, när får jag ligga igen? Är det, liksom, jag har lite torra slem. Nej, men det hade ju inte jag tagit upp framför dem. Liksom. Utan där har ju vi liksom, i Ung Cancer försökt säga, det är sjukvårdens ansvar att informera om de här sakerna. För att folk kan faktiskt vilja ha sex eller typ, om en andra frågor under tiden man är på behandling. Man tappar liksom inte hela sin personlighet bara för att man får en tumör.
Men du har slutat jobba med Ung Cancer nu?
Jag slutade där 2015.
Hur kommer det sig?
Alltså det är väl lite... Alltså jag tror att både jag och Ung Cancer var liksom redo att gå ifrån varandra. Det har gått från så här min bebis och vi var underdogs som kämpade mot stora till att bli en ganska stor organisation. Och jag tror att jag är bäst i alla lägen att jobba lite i så här underdog läget liksom, att kämpa mot någonting. Nu är ju cancer räknas ju som en stor organisation, som en stor spelare inom cancer Sverige så där. Och det är ju det längsta jag har arbetat på någon arbetsplats. Jag är ganska rastlös av mig och behöver liksom få tag i nya saker. Därför passar ju det här jobbet jag har nu, för att jag får jobba med många olika kunder. Liksom. Men det var liksom dags att gå vidare och de behövde göra andra saker och bli mer liksom en organisation eller liksom mer som en myndighet. Och jag behövde också sluta tänka på cancer varje dag.
Mm.
För att det är ju svårt att inte liksom tänka på sin egen ångest och sådär när man hela tiden träffar människor som är väldigt, väldigt sjuka och som många går bort. Liksom. Mm. Så att, det är klart att det är liksom, jag älskar organisationen över allt annat fortfarande. Men jag behöver för min egen ångest skull också inte jobba med cancer varje dag.
Är du inte väldigt stolt över den organisationen? Som du liksom, det är så stort nu.
Men jag tror inte att det går, eller jag kan liksom inte ta in det fortfarande. Nej. Eller liksom... Jag gjorde en föreläsning om dagen och då pratade jag om, vi gjorde en film precis när vi hade lanserat om cancer, som en svartvit film som heter Det är okej att känna.
Mm,
det är så här, och det är ju en av de första filmerna som blev virala i Sverige då när den kom, eller liksom, nu kanske jag säger saker som, men... Nej, men som blev liksom jätte, jag kommer ihåg att den fick så här 60 000 visningar över en natt. Idag kanske inte det räknas som så mycket, men då var det liksom en väldigt stor grej. Och det har jag ju fortfarande inte hunnit landa i, att det blev en så stor grej. Och sen fick vi ta emot Svenska hjältars pris, och sen så fick jag stipendium av kungen på 250 000. Jag, jag har inte hunnit i kapp än riktigt. Liksom. Men jag är jättestolt, och framförallt för att det är, för att jag varje vecka fortfarande får meddelanden från folk som säger tack för att starta om cancer, det har förändrat mitt liv och liksom hjälpt mig jättemycket genom, genom min sjukdom och sådär.
Ja, det är gjort stor skillnad för många.
Ja, organisationen har ju verkligen
du har gjort.
Nej, men det är en fin organisation och jag är glad att den liksom lever vidare och fortsätter göra bra saker.
Jag undrar om det är många som är som oss när de träffar dig, att så här, man vill ju krama dig, för det känns som att man känner dig.
jag
skyller på att jag tror faktiskt att vi har setts innan.
Ja, men, vi har ju gjort det. Jag satt på bordet bredvid er på mammagalan. Jag fick ta emot årets mamma förra året för mitt andra företag.
Men pratade Bully. Vi då?
Nej. Jag tog kort på er.
Vad är det?
Jo, men ni satt på bordet bredvid. Och så tror jag, och så tyckte jag typ att ni var coola.
Är det alltså, sant? Gud, att pratade vi inte med
kan
varandra?
Vi kan vi ta det? Då var jag högravid med Frank. Och var så här, sista veckan jag fick flyga. För jag startade ju ett företag som heter Woolly, som gjorde så här filtar. Typ.
Men det jobbar du med nu?
Nej.
Nej, det gör du inte heller?
Nej, det gör jag inte heller.
Men det finns kvar?
Nej, jag avslutade det nu för några veckor sedan. Mm. Bara. För att jag jobbar ju, nu har jag börjat jobba heltid på en byrå.
Men hemsidan finns kvar?
Ja. Är det här ångestpodden eller? Bara.
Det var inte där. Vi har ju beställt 400 filter. Och jag har hört att du ska virka dem själv för hand.
Det har jag gjort med nästan alla. Ja. Nej, vi har precis liksom avslutat det av tidsbrist och platsbrist. Ska jag säga. Det är ju inte det bästa företaget att driva hemifrån med filter. Så det är liksom garn och filter överallt. Så, nej, men då träffades vi. Eller träffades, som sagt. Ja. Jag träffade er.
Men vi känner att vi känner dig. Ja, men jag tror att jag har träffat dig innan det ändå.
Mm-hmm.
På en ung cancer... det var ett event, tror jag.
Så pärl...
Exakt.
Precis. Mm. Det är en av mina stoltaste grejer med ung cancer, med pärl. Mm. Alltså, det är en väldigt rolig historia. För att vi... Fuck cancer blev ju snabbt vårat så här, ledord som vi gick bakom. Fick så extremt mycket kritik för att vi använde det. Alltså, jag spenderade så mycket tid med att försvara varför vi hade fuck cancer. För de bara, vet ni att det betyder knulla? Ska ni verkligen tycka att man liksom så här... jag såg någon i någon dokumentär om en amerikansk kvinna som när MTV var stort jobbade som reporter. Liksom så här, hon intervjuade stora band. Och så fick hon cancer och kunde inte finansiera sin behandling och gjorde en gala som hon kallade fuck cancer, där alla de här banden då som hon hade liksom så här, ja, men typ, ja, jag vet inte vilka band, men typ ja, massa så här rockband ställde upp att spela gratis för att samla in pengar till henne. Och jag såg den när jag var sjuk och så här, precis det jag känner kring cancer, fuck cancer. Så att vi tog ju patent på det ganska snabbt, på en cancer. Och sen så brukade vi ha cancerfester, vilket man inte heller får ha egentligen. Men då hade vi ett pysselbord och var i alla fall en medlem. För alla kan inte stå upp och dansa och mingla när man har behandling eller man kanske har amputerat i ben eller liksom sådär. Så där vid pysselbord var en som gjorde ett fuck cancer-armband. Och så gav den personen det till mig, och det här var 2012. någonting. Och så skulle jag åka till Almedalen dagen efter, hade på mig armbandet, träffade Filippa Reinfeldt på ett mingel, varpå hon säger typ så här: "Ah, men vilket fint armband, kan inte jag få det?" Eller jag erbjöd det till henne så här, och visst. Och dagen efter så är det en intervju med henne i DN där hon så här, står och liksom har händerna upp och liksom så här, argumenterar. Så det, det tydligaste man ser på framsidan på DN är liksom det här fuck cancer armbandet. Och vi bara nej. Vi hade ju inte ett enda armband.
Nej.
Och vi fick liksom tusentals beställningar på några veckor från folk som ville köpa de här armbanden. Bara, vart köper man dem? Så vi började ju pärla.
Ja.
Pärla är ju för övrigt ett verb nu då. Ja. Att man pärla.
Ja. Ja.
Jag har aldrig pärlat så mycket i mitt liv. Alltså hela den sommaren, jag gjorde inget annat hemma. Liksom, så här. Och det var precis när det var till Manuel. Så vi satt liksom så här, vi låg inte och hånglade på kvällarna. Utan vi verkligen så här, satt och pärlade armband.
Älskling,
liksom.
Nu är det dags att pärla. Inte en gång till.
Och började liksom så här, men sålde brutalt mycket armband. Och fick ju då så här, vi kan inte pärla alla de här armarna själva, började bjuda in folk till vårt kontor. Till slut började vi anordna de här pärldagarna då, som också var så här, ja, men vi hade en pärla i Stockholm, vi flörtade med Radisson Waterfront som ligger där vid centralstationen, och att få låna en lokal. Och det var liksom, när vi öppnade så var det liksom, ja, men 100 meters kö. De bara, det är värre än när Justin Bieber var här.
Ja.
Liksom, folk köade för att få komma in. Ja. Och det för mig är så här, ja, men pärldagarna är nog det jag är mest stolt över med cancer. Att det har blivit en sån fin mötesplats för folk. Typ att både få hjälpa till. För innan så har det ju, så här, när man ringt i ideella organisationer, bara jag vill hjälpa till. Ja, men ni kan skänka 100 kronor och sätta in där. Eller liksom så här. Men här fanns det verkligen så här, du kan donera din tid. Det blir väldigt, liksom, väldigt konkret vad du gör med din tid.
Ja.
Och när jag slutade på cancer 2015 så tror jag att vi omsatte ungefär 36 miljoner. Året, det året liksom. Och typ hälften skulle jag säga kom från armbanden. Så att det har ju liksom, det blev ju hela vår existens, från att bara varit en sån där kul grej som jag gav till någon i Almedalen, till att det blev en sån stor liksom, anledning till att vi kunde växa som vi gjorde.
Wow,
otroligt.
Ja. Det är en rolig historia. Ja. Och det är ju också så här, i början när man såg någon som hade sånt där, man bara, hej ifrån folk på stan. Jag vill bara säga att det här, jag liksom, och folk bara, you're so psycho. Typ, man, kan jag bara, tack för att du köpt det här. Men nu har ju få människor jag träffat som inte någon gång har ägt ett sånt här armband. Nej.
Vi har det.
Ja, det är som inte själv.
Nu är det War on Cancer istället. Från pärlor till guld. Ja, men här kan man inte göra själv. Vi ska prata lite förlossning.
Ja.
Du blev igångsatt
med Frank, ja.
Två veckor innan då.
Precis.
Hur var det?
Alltså, vi åkte in dagen innan nyår då, och så pratade vi om, och då sa läkaren att, men vi tycker att du ska sätta sig igång liksom, att vi inte ska riskera. Kan ni komma in imorgon? Vi bara, nyårsafton kanske inte.
Helst inte.
För de bara, av någon anledning så har vi inte så många som är här då. Folk typ kniper liksom. Ja. Så att de inte, och vi bara, nej, kanske inte. De bara, men dagen efter, kanske är svårt med barnvakt. Sådär. Så att den 2 januari då åkte vi in på morgonen. Och det är en sån här konstig grej att så här, inte känna någonting i kroppen, men att så här, nu åker vi in för att fatta barn. Liksom. Men, och då... med Billy så hade jag haft så här, kom in, var 6 centimeter öppen... kände efter förlossningen att så här, det här var en bra förlossning. Liksom. Det här kan jag tänka mig göra igen, även om jag inte hade något att jämföra med. Liksom, det är klart att det gjorde ont som och liksom, inte var det roligaste jag gjort. Men det var ändå så här, kände att det var en bra förlossning. Så att jag var inte så orolig inför Frank. Men kom in, de gjorde någon så här, vad heter det? Hinsvepning typ, liksom, och stack hål på så att liksom, vattnet skulle komma ut. Och gick runt ganska mycket. Men det kom liksom aldrig igång, fick lite verkar och sådär. Så vid 3 hade de något så här skifte av barnmorskor, och då så säger hon så här, nu ska vi liksom, nu får vi börja öka droppet för att det här ska komma igång. Och då hade det liksom ökat lite så successivt, men jag misstänker att de ökade lite för snabbt, för att det gick liksom ifrån att jag så stod upp och tog verkar till att jag höll på att svimma och fick lägga mig ner, för att det bara liksom kom som en explosion. Så och det var ingen bra förlossning, kan man säga. För att jag kände inte att det var någon som förklarade för mig vad det var som hände. Och det finns ingenstans man vill känna sig så lite. Eller liksom, man vill ju verkligen känna att man har kontroll i den mån man kan. Och jag kände liksom att de så här började lyfta på mina ben, började flytta runt mig, och fattade inte varför liksom, och tyckte att det var ganska obehagligt. Och med Billys förlossning tog jag inte lustgas en enda gång, för att jag var rädd för att jag skulle må illa och kräkas. Mm. Och med Frank så var jag tvungen att göra det, för att jag hade så himla ont, så att jag var liksom hög igenom det på något vis. Jag har förstått efteråt att de hade väldigt, väldigt mycket att göra på förlossningen den dagen, för att de liksom, jag upplevde inte att det var folk där inne särskilt mycket under när jag mådde så här dåligt liksom. Har sagt efteråt att jag nästan liksom, ja, men man kände sig nästan ja, men det låter ju hemskt, det är klart de inte gjorde det, men nästan kände sig våldsförd på efteråt, för att man liksom, man är så utsatt, man ligger helt naken. Och hon började prata om att så här, ja, är du förstoppad, för du måste bajsa, nu måste du bajsa typ. Och jag har liksom så här minnesbilder av att de pratade om bajs så himla mycket, att du, liksom, nu måste vi hjälpa dig bajsa, du kan inte föda innan du har bajsat. Jag liksom bara låg där och var helt koko i skallen liksom. Men jag har aldrig upplevt att jag har fått krystvärkar. Hade ni tydliga krystvärkar eller?
Nej, jag hade inte det.
Jag hade det.
Jag hade så jättemycket epidural, så att jag nej.
För att med Billy vet jag att de sa så här, nu är du fullt öppen typ så här, snart går du få krystvärkar. Och jag bara, hur vet jag när jag får det? De bara, det känner du. Och så viskar till mannen så här, jag låtsas att jag hör det nu. Och sen jag liksom bara kryst ut. Och lite samma sak med Frank, jag liksom var mer så här, nu orkar jag inte det här mer, så nu börjar jag krysta liksom. Och så så kom ungen ut. Det var ju inte skönt och härligt. Jag har aldrig spruckit någonting så. Nej. Så att den typen av smärta. Men jag har aldrig heller, när barnet har kommit ut, känt så här, åh, vilken kärlek jag känner till mitt barn. Utan jag är mer så här, okej, ta bort ungen. Ge mig något kallt på mitt underliv. Tvätta mig. Typ så här. Sen kan vi prata om barnet liksom. Ja. För jag vet att när Billy kom så var de verkligen så här, åh, här är ditt barn. Jag bara, lägg något kallt på mitt underliv. Liksom, det var det enda jag fokuserade på, för att jag hade så ont.
Ja.
Och det tycker jag är viktigt att prata om.
Ja.
Jag vet att de gånger jag har pratat om det, så är det så många som så här, åh, tack för att du säger det. För att jag fick ha sån ångest över att jag inte kände den här direkta kärleken och började gråta av lycka liksom, när barnet kom ut. Som alla filmer eller alla liksom så här, att man bara, gud, det här är det vackraste. Det är långt ifrån det vackraste. Mm. Som finns med små nyfödda bebisar. Så här.
Men det är så konformade
ögon och helt knöliga. Men det är liksom blåa liksom. Ja. Och så lägger hon på bröstet, och det enda man ser en blå liten delfin rumpa liksom, så här.
Ja.
Och sen också så här, också för, till de som ska föda barn. Jag tycker att det är ascoolt att föda barn, och behöver verkligen inte vara orolig för det så. Men jag önskar att någon hade sagt till mig att när man barnet har kommit ut, så ska moderkakan ut också.
Ja, faktiskt.
Kanske är det dumt att jag inte visste detta innan, men de bara så här, nu ska moderkakan ut. Många tycker att det här är värre än förlossningen. Jag bara,
sa de det till dig?
Jag bara, okej. Okay. Och det var inte så här farligt. Och sen så bara, nu ska vi undersöka dig för att se om du har fått några spikor. Det här tycker många är värre än förlossningen. Hela tiden. Och jag bara, herregud. Så att, men sen då när Frank hade kommit, för han kom kanske vid 6 då på eftermiddagen, då hade vi varit där sen 8 på morgonen, då försvann alla bara ut i rummet. De liksom så här mätte och vägde inte och typ så här.
Men varför gör de så?
Nej, och då, det har jag förstått efteråt, att de hade skitmycket att göra. Ja. Då förstår jag att om de har fått ut honom och ser att han mår bra och liksom så här, det är klart att de inte prioriterade det. Men det var så konstigt att ingen sa någonting till oss. För att jag tror att vi fick, då hade jag hade ätit frukost, men sen så mitt i alla verkar är man inte sugen på varken lunch eller middag liksom. Nej. Och sen kom de in vid typ 9:30. Och då fick jag liksom så här, nu har jag ändå fått barn i typ så här 12 timmar. Jag är rätt hungrig och rätt trött. Ja. Liksom. Men det var också konstigt. Och sen skrev de fel på hur lång han var och hur mycket han vägde. Typ så här, efteråt.
Det var fel barn.
Ja, det var väldigt, det var en märklig grej. Sen så hade han var väldigt gul. Så att vi fick, när vi hade kommit hem från BB, fick vi åka in igen och sola.
Mm.
Har ni gjort det med några av er?
Nej, men både Elsa och Alice. Var Filip inte det?
Gul.
Jo, gula, men de behövde Alice sola.
Nej.
Men du födde ju Alice på sommaren.
Mm.
Så hon fick ju ligga i.
Men jag visste inte heller att det var viktigt att man skulle ha dem i dagsljus. Det var ju mörkt i magen, så vi drog ner inne på patienthotellet mitt på dagen. Så de kom in och bara, vad har ni gjort? Alltså var så himla arga. Jag bara, va? Jag tänkte att det var ju mörkt och mysigt i magen och bara, hon måste få solljus.
Ja, okay. Ja, januari när Frank föddes var inte så mycket solljus.
Nej.
Men han var, nu när man ser bilder på honom nu, då ser man inte det, tycker inte jag, att de är gula. Liksom, så här. Men han var också gul i ögonvitan och sådär. Och då när man är nyförlöst, eller jag är inte mitt härligaste när jag är nyförlöst, för jag blev ju verkligen så här tigermamma och liksom sjuk oro kring allting, ja. Liksom. Och så ska man åka in och sola och man vill ju inte tillbaka, det känns som en förlust att tillbaka till BB, mm. liksom. Och de bara, det här blir mysigt. Men då lägger de ju in dem, jag måste visa er en bild sen, men då lägger de ju in dem i en liksom hård filt som de knyter runt dem, som Jaha. Är liksom en sol, för det är inte en sån här lampa ovanifrån, utan det ska ju komma sol från hela, så att de knyter in dem i en filt, så att man kan inte hålla dem, för det känns som att hålla liksom en bräda typ. Mm. Och sen för att de inte ska få i ögonen så får de en ögonbindel på sig, mm. och på den här ögonbindeln är det liksom ett par, ett, de har tryckt så att det ser ut som att det är solglasögon. Men det är så, varför har de gjort det?
Nej. Det är konstigt.
Han ser ju, det ser så, och så är det snabba solglasögon också. Nej. För här ligger den här lilla 5 dagars bebisen i en hård filt, helt ihopknycklad, liksom naken där i då, för att liksom också få sol på så mycket som möjligt av kroppen. Ja. Med den här himla ögonbindeln.
Ja,
och liksom så här, det här är också, när jag tänker tillbaka på det här nu, så det känns så typiskt också Franks personlighet att bara så här köpa i att liksom så här, får vi ligga här då? Ja. Men det är så mycket honom nu som är så här, det är väl också andra barnet, att alltså, stora syster typ bär honom och lyfter runt honom och drar honom med ena benet. Liksom. Han bara, jo men nej, det är okej. Okay. Men liksom så här, gnäller inte för så mycket, typ, så ramlar och slår sig. Och bara, nej, nej, det är bra. Ja. Nej, men det känns så typiskt honom. Och det, den här bilden med de här solglasögonen, jag vill lägga ut den bilden sen. Så säga.
Ja, gör det.
De är så hemskt, stackars liten. Och jag kan fortfarande inte, Emanu kollar ju på den här bilden och kan skratta. Och jag kollar på den och bara, nej. Jag fick också ett sånt frispel, för den där grejen de knöt var precis vid navelsträngstumpen liksom. Och då låg den och skavde där på. Och jag blev helt så här hysterisk kring att så här, den ska inte ramla av nu, det är för tidigt att den ska ramla av. Och så sa jag det, bara, ni kan inte knyta den där, för att då kommer den liksom, då kommer skavas av. Till slut så skavdes den av liksom. Och jag får liksom ett spel där inne och bara gråta och bara skälla på de här stackars barnmorsorna. Den ska inte ramla av nu. Jag läste i den här boken att den ska ramla av. 1177 säger efter 2 veckor. Ja, men vet, liksom. Ja, de, jag antar att de har fått se. Men det var också en sån här grej som efter förlossningen. Jag var ju inte härlig kanske, men jag var verkligen inte otrevlig eller liksom aggressiv. Och så, men så är jag sån här, eftersom jag är tjej och uppväxt i det här samhället. Efteråt var allt så dåligt samvete. Bara, tänk om jag var jobbig nu. Tänk om hon liksom så här. Så kom jag ihåg att jag sa till den här barnmorskan, som jag inte älskar då. Sa jag så här. jag är ledsen om jag var otrevlig under förlossningen. Liksom så här. Hon bara, du var ju en utmaning.
Nej, bara, men skojar du?
Så säger du inte. Har jag tänkt efteråt. Bara, men vad fan. Du måste ju för att förstå ha träffat mycket, mycket värre. Och liksom så här,
nej, jag precis. Fara.
Nej, men liksom en timme efter jag fött mitt barn, så ska du bara le mot mig och säga, det var absolut inget problem. Du var fantastiskt duktig som där, 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 där. Jag har verkligen tänkt på det så här. För jag frågade Manuel ärligt efteråt. Så här, han bara, du var ju värre på Billys förlossning än vad du var på.
Men man måste ju få vara lite hur som helst.
Ja, men det, måste, liksom, det var ju inte som att jag slogs eller skrek. Eller så,
men det gör folk
också.
Också.
Ja, men så här, ja, men du är en utmaning.
Då kanske hon ska jobba med något annat.
Ja, jag tror också det. Mm.
Mm. Men jag undrar, du skrev i en Facebook-grupp efter din andra förlossning. Om förlossningsskador.
Ja.
Ja.
Mm.
Vad skrev du då?
Nej, men det var nog också för att jag skulle skriva en krönika om det här. Och då frågade jag så här, var det, för att jag hade problem att gå på toaletten efter Franks förlossning. Och insåg hur lite information det finns om typ så här. Jag vet att jag ringde 1177 någon gång och bara var så här. Jag kan inte trycka liksom, för att det känns som att hela muskulaturen är borta. Och fick liksom panik över det. De bara, ta det lugnt, det är bara en vecka efter. Men det fanns liksom ingen information och tillgå. Så då skrev jag, frågade i någon grupp så här, som är med i, att finns, är det någon annan som har haft förlossningsskador? Och Jesus alltså. Mm. Det är ju, för mitt kom ju liksom igång efter, precis som de sa, efter några veckor. Men det finns ju extremt många saker som jag inte ens vågar, eller vågar, det är klart jag vågar tänka på det, men som är fruktansvärt. Mm. Och hur, det är ju också typiskt bara för att det är en himla kvinnosjukdom, eller vad man ska säga, att det inte tas tag i och finns liksom ett bra system för det. Men hur många som så här, ja men det är ju en lyx att överhuvudtaget kunna ha sex efter man har fått barn, typ. Det är ju så jag känner. Och typ lyx att gå på toa och ens liksom ha det fungerande där nere. Det är ju helt fruktansvärt. Mm. Att det,
men det pratas ju ingenting om det, tycker jag, innan man får barn. Att det kan bli så efteråt.
Nej, men det känns som att det är mycket fokus på mamman under graviditeten. Mm. Men det fattar man sen efteråt, att det var ju bara för att ni var rädda om barnet. Ja. Det var egentligen inte för att ni var rädda om mig. Och sen när barnet kommit ut så är det bara fokus på barnet. Men det är typ ingen som kollar upp hur man liksom mår där nere eller så där. Det finns ju någon så här, man får fylla i hos BVC hur man mår psykiskt, vilket är väldigt konstigt att det inte finns för papporna. Har ni tänkt på det?
Ja.
Papporna inte får fylla i någon sån.
Det borde de också få göra.
Ja. Men just det här, jag har inte varit på efterkontroll efter någon av mina barn.
Det har jag varit.
Ja, det har jag med.
Man får prova knipa runt fingret.
Ja. Ja, det var speciellt, om, det var här, speciellt om, eftersom att man gick till sin alltså barnmorska är man det när man under hela graviditeten MVC, och då har hon ju bara undersökt
magen
och sen ska man klä av sig bara,
men du vet ju inte hur jag knep innan.
Nej, nej. Nej, så är det.
Jag hade en kompis som var hos en och så sa hon så här, jag har märkt att du gjort dina knipövningar. Hon bara, nej jag skojar.
Nej, lägg av.
Det är ganska slappt.
Men på tal om Facebookgrupper.
Ditt finger går av.
Men på tal om Facebookgrupper så läste jag att det är väldigt vanligt. Jag är verkligen ingen pryd människa, men så här, att det är jättevanligt att kvinnor köper så här bollar typ som man liksom ska, där kanske ni vet mer om, ni kanske kan berätta om det här, men så här knipövningsbollar, och att typ det står så här rekommendation 3-5 minuter, och den här personen som har skrivit den här gruppen skrev så här men jag tänkte att vad fan, så jag hade en timme idag, kan jag inte gå för jag har träningsverk i.
Ja, men vi fick ju såna, jag läste på den och då stod det att man kan få träningsverk. Jag har inte testat, jag måste testa dem.
Ja, återkom offentligt.
Jag är jättedålig på att knipa.
Men nu gör man det bara för att.
Ja. Alltså när man pratar,
jag kan inte
det.
Prata samtidigt. Alltså jag måste vara tyst.
Ja. Men jag har aldrig... Nej.
Du gör inte det?
Nej.
Nicka, när du har använt sina kan du skicka.
Vi ska fixa sådana till dig, Julia.
Avskavda ett bort.
Sönderfetta.
Här får du.
Ja, men härligt.
Nej, men det... Nej. Vi har ju sett att typ så här, på mammas Instagram har ju de så här kniplisa liksom, att nu är med knipövningar. Annars så är det en Stockholmsgrej att man pratar mycket om att knipa, men jag har inte upplevt att det är så här, att man ska göra det, att det finns en sanning i det.
Nej.
Men det kanske finns, eller? Kniper ni ofta? Gör ni det just nu?
Ja, du, nu gör vi det.
Jag är väldigt fokuserad.
Men jag kommer ihåg, vi gick ju vi tränade med en PT efter, det är ju ganska långt efter förlossningarna, men då gick vi igenom de inre magmusklerna som hänger ihop med när man kniper.
Att det är väldigt viktigt för hela bäcken, bottenmuskler.
Ja, exakt. Att man tränar inifrån och inte kör liksom sit-ups det första man gör, för att man behöver stärka ihop de inre magmusklerna.
Herregud.
Ja.
Att det inte finns där knipkurser där man går typ som en knip-PT.
Vi ska hålla en sån i februari.
Härligt, jag kommer.
Då får alla kulor också. Som vi har gjort själva.
Från
tälligt fram.
Härligt.
Svarvat gör man, tror jag. Ja, men vi ska tälja.
Lite mer utmaning.
I formen av en dalahäst. Utan ben. Vi ska faktiskt börja avrunda. Men jag skulle vilja att du berättar, jag som har två barn. Nu har inte du det, Jessica, så du har inte upplevt det här än.
Det är väldigt svårt för mig att relatera till det här tvåbarnsmammalivet.
Jo, men jag undrar, hur var första mötet mellan Billy och Frank?
Det tycker jag är härligt med att ha, det kan ju du, din kompis då, som har en dotter som är 2,5. Jag tycker att det var väldigt härligt att Billy var lite äldre. Så här, för att det gick att prata med henne på ett annat sätt om att hon skulle bli stora syster. Och liksom, hon sa ju så här, att vi sa att du kommer vara lilla syster, lillebror. Hon bara, lilla syster. Det kan ju också bli lilla syster. Men vi var ju på BB då, och så var hon med min mamma, och så var vi där i 2 dagar, och sen så var det snöstorm så de kunde inte komma dit. Så vi fick vänta en dag till, och det blev lite så här, man ville ju verkligen bara att de skulle se varandra. Men vi har något kort från när de precis träffas. Det var ju jättefint liksom. Men ännu mer tycker jag nu när Frank börjar så här kunna kommunicera, även om det inte är med ord liksom, att det är ju nu man ser hur härligt det på något vis är att de har varandra och kommer ha varandra förhoppningsvis.
Men han precis har fyllt 1?
Ja, han har precis fyllt 2 januari. Precis. Och också så här, men alla faser de går igenom när Frank började krypa, Billy bara, jag vill inte ha en lillebror som rör på sig. För nu började han liksom ta alla hennes leksaker, eller typ när han bara suga på dem. Hon bara, fick jag en lillebror eller fick jag en hund?
Verkar så rolig,
tycker jag. Ja, hon är väldigt, väldigt rolig. Och Min favoritkommentar någonsin var när vi i somras var på Gotland och det var så medeltidsveckan och hon ville ha en medeltidsklänning. Och kvinnan då, som när hon såg och provade den här klänningen, säger så här: åh, gud vad söt du är. Liksom så här, och ville bara, tack, jag är också stark och snabb.
Ja.
Ja. Och man bara så här, yes!
Nej, jag har gjort det!
Hör
alla
det.
Säg det igen!
Säg det igen!
Så jag gör en Insta-story här.
Väldigt regisserat. Nej, men det är väldigt fint. Det är ju väldigt härligt med syskonkärleken. Och också så här, hur de kan underhålla varandra nu och leka med varandra och sådär. Men inte det sagt så tror jag att man blir minst lika lycklig och härlig om man inte får syskon. Så att jag tycker att det är liksom... Jag tycker inte att man ska säga att det ena är bättre än det andra. Liksom.
Hur många syskon har du?
Två. Jag älskar dem oftast.
Men det är något speciellt med syskon.
Men ni är ju tvillingar. Det måste ju vara väldigt speciellt.
Ja,
liksom. Och jag förstår då att din kompis då längtar efter. Nej, men att man längtar efter att kunna... Men ni har fler syskon, va?
Ja, vi har en lillebror och en lilla syster också.
Mm.
Men jag tänker att eftersom att Elsa har Alice och Filip, så är ju de är ju verkligen som syskon med varandra.
Det ser man ju.
Men Elsa längtar efter en lilla syster.
Väldigt mycket. Kan du beställa en lilla syster?
Det är ju det som är så jobbigt, att man inte kan beställa.
Nej, men du visste inte att Frank var en Frank i magen?
Jo,
det fick vi reda på ultraljudet. Barnmorskan, jag vill inte veta. Men Emanuel ville veta. Och när vi är på ultraljudet så blir barnmorskan så här väldigt stressad. Bara, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här om ni inte vill se. Det är ju väldigt tydligt att det här är liksom. Och då fattar man ju att det är en borge. Liksom.
Såg du det också då?
Nej.
Nej, för då, jag tänker, de säger så här, ser du armen? Man bara, ja,
det ser du. Ja, fast Emanuel säger att han såg väldigt tydligt. Ja, okay. Liksom, så. Men nej, jag såg inte att det var det. Men det är... Jag är också, min syster har också tre barn, nu är inte vi tvillingar, men hon har tre barn och de bor väldigt nära oss, vi är också väldigt nära. Och det är ju liksom, jag tänker att begreppet familj håller på att suddas ut lite. Så här. Man kan väl välja sin egen familj och vilka som ska vara nära sina barn. Man kan ju ha vänner som har barn som blir som syskon för sina barn också. Så det finns ju ingen liksom bestämd uppfattning över hur det behöver vara.
Vad fint sagt.
Ja,
jättefint.
Ja, det är fint.
Amen.
Ja.
Nu får ni klippa så att jag kan avsluta med en smakkänsla, säga något dumt här nu.
Var kan man hitta dig på Instagram om man vill följa dig?
Jag heter Julia Mjörnstedt. Världens jobbigaste Instagram-namn.
DT.
Mjörnstedt. DT.
Vi kan också länka till dig på våra Instagram-konton och på tvillingpodden.se.
Yay, tack snälla.
Tusen tack för att du kom hit.
Hela vägen från Göteborg.
Ah, ja.
tack.
Hejdå!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.